Du lyssnar på Norra Saltkråkan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten på 1960-talet eftersom Saltkråkan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norra. Norra är en rik fågelö både på land och till sjöss. Här kommer vi framförallt att tala om de olika landlevande arterna som finns på ön. Hur det häckar och när och var det flyttar under vintern. Men vi börjar tala om de gamla skärgårdsbor som fortfarande levde här på 1980-talet.
Och när vi kom hit då 1980, då levde ju fortfarande Verner Engströms dotter Edith, och sen levde ju Rut här, och så fanns ju Gunhild kvar, och så fanns ju Axel och Olga. Så de där fem var ju bofasta, och de var ju 75-årsåldern alla. Och det vet jag att det sa jag till mina barn. Titta på de här och försök att förstå att de här människorna ni ser här, de kommer ni aldrig få se någon mer. För det är bara en liten relik av den tid som har varit, va? Och inte minst Edith och Rut som var verkligen genuina skärgårdsbor alltså.
Ja, så visst, som hade bott här.
Ja, de var födda här och hade bott här hela sitt liv. Så att det tog väl 10 år innan jag blev accepterad av Edith. Men så småningom fick jag hjälpa henne med gräsklippan.
Ja, ni är närmsta grannar, va?
Ja, just det. Och Rut här, ja. Ja, nej, så och det var ju då det också bildades en samfällighetsförening 1981-82 i samband med att man fick tillstånd och bygglov då. Så att då var jag med i styrelsen i början här.
Och då började vägarna bli bättre från gräsvägar till lite bättre vägar och sånt där.
Jag vet inte, du är lite yngre än jag, men du kommer kanske ihåg att när man gick ifrån Panget ner till Ångbåtsbryggan, då kunde man knappt gå där. Där så med barnvagn och grejer var det jättesvårt att ta sig fram, för det var så dåligt. Och ibland var det så mycket vatten där så att man fick gå in på Pangets gräsmatta och gå. Va? Så att visst har det blivit otroligt mycket förbättringar, alltså vägar och sankt. Och likadant den här gröna gången som går upp till Mjölkvallen här, där kunde man inte heller gå för det var bara lera. Så att visst har det hänt mycket.
Jo, och nu har vi fått fiber också.
Ja, för de som är intresserade så är...
För de som är intresserade och kanske vill jobba här ute.
Ja, visst, det är ju en fantastisk möjlighet att de får möjligheter för att...
Men om fåglar då, vad är en... Ja, vi pratar lite om fåglarnas fiender och sådär, men sälar och sånt där också en fiende? För här finns ju inte så mycket sälar nu för tiden.
Nej, det finns ju sälar, men det är ingen fiende för fåglar. Alltså att tala om. Gäddan kan ju ge sig på små alltså ejder och andungar och alltså simfågelungar. Men det är sällsynt, utan den stora faran, det är minken och det är truten, gråtruten och havstruten. Och jag har sett när gråtruten gör slut på en hel kull. De käkar upp 5-6 ungar. De tar den i munnen, åker upp 20 meter, släpper ner den i vattnet så den dör. Och så åker de ner och checkar upp den hel. Det är förfärligt att se, men så är ju naturen.
Så att, hur gammal kan en sjöfågel bli då?
Ja, jag vet att den äldsta sillgrisslan de har hittat, det finns ju lite längre ut, finns ju tobisgrissla och sillgrissla om du kommer ut på klockan och där ute. Inte så mycket här inne, va? Den äldsta sillgrisslan de har hittat var 47 år. Ringmärkt. Såg jag alldeles nyligen, och det är inte dåligt.
Och det är en flyttfågel?
Ja, den flyttar ju neråt grisslorna. De klarar ju inte där i is, va? De måste ju neråt där i öppet vatten. Så tobisgrisslan och sillgrisslan flyttar ju så att det finns öppet vatten hela tiden. Och den äldsta de har hittat var 47 år.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är otroligt. Men kungsfågeln blir 1, 2, kanske 3 år.
Och en mås då?
Ja, en mås kan nog, det, jag är inte säker, men jag skulle tippa att en mås kan säkert bli 20 år. Men dödligheten är ju stor bland fåglar. Man får inte glömma bort att 80% av alla ungar dör.
Och hur många ungar får en?
Ja, en del försöker att få två kullar. Va? Men man brukar säga så här, i Sverige så på våren kommer det 100 miljoner flyttfåglar hit. Ifrån Afrika, södra, västra, södra, men från Asien också. Och sen från södra Europa. Och så häckar de här i 3 månader och så flyger 300 miljoner fåglar flyger söderut. Och på den resan ner och upp så dör 200 miljoner fåglar. Så det kommer 100 miljoner tillbaka igen, va? Och många av de ungar som då flyger ner för första gången, de stryker tyvärr med. Så att det gör då att av de 300 som flyger ner så kommer 100 tillbaka. Och sen är det, återupprepas det här. Va? Men här i Sverige, under parningen här, så kan de ju få flera 100 miljoner ungar. Alltså. Men det är en del fåglar kan ju till och med lägga 3 kullar. Men framförallt 1 och 2 kullar. Och säg att de får 10-15 ungar. 100 miljoner, det blir ju ganska många fåglar. Men som sagt var, 80% av fågelungarna dör.
Men hur funkar det? Alltså, de har till exempel ejder då. Kan de lägga flera kullar också då?
Nej, ejden, om en ejder misslyckas direkt så här, då kan de kanske försöka sig på en kull till. Men annars misslyckas en ejder med sin kull, då är det för sent att börja om, va? Däremot de här lite mindre fåglarna som vi har här, alltså våra sångare och våra trastar och sådär, de kan ju, koltrastarna lägger gärna 2 kullar.
Men det är under sommaren då?
Ja, just det. Och det här är ju då ett fenomen att här uppe är det ju så att vi har ju en 24 timmar dygnet runt i ljust, kan man säga. Och sen är det mycket insekter, mygg och annat under, kan man säga, maj, juni, juli, augusti. Det är då det måste ske. Sen är det inte mer än 10, kanske 15 miljoner fåglar i Sverige på vintern. Och det är ju våra så kallade stannfåglar, kråkor och gråsparv och pilfink och talgoxe och så vidare. Va? Några har börjat stanna. Koltrasten fanns inte för 30 år sedan som stannfågel. Den är kvar. Bofinken börjar stanna. Rödhaken börjar stanna. Det är varma vintrarna, va?
Och, ja, det är alltså, jo, men det är väldigt skillnad förstås. Tidigare då kunde man ju både köra bil och åka skridskor och allt möjligt hit till norra. Och,
ja.
Som du sa, att bonden gick med hela sin... mina kor och allting över till Fällgator, det går ju aldrig nu. För
nej, det är en förfärlig skillnad. Förr sa man, eftersom jag åkt mycket långfärdsskridskor, var 7:e år kunde man sticka ut till svenska högarna. Alltså nu får man vara glad om man kommer till Bromskär. Det finns ingen skärgårdsis nästan att tala om. Så att de åkte ju till Röder och till Rödlöga och sånt där med bil. Man hade ju granruskor ut till och med, va? Jag har aldrig åkt där, men jag har hört talas om, men jag har åkt skridskor här ute. Men alla fåglar som lever i sjön måste ju sticka iväg när det blir is, va?
Utom lite svanar som ligger inne i stan då, där.
Ja,
det är,
vet, då blir det ju, de söker ju upp isfria områden och utanför slottet där nedanför Stallmästargården, eller förlåt mig, utanför Operakällan, där är det ju enormt med fågel. Havsörn också, va? Och de söker ju upp där, för de blir matade där också.
Men om vi nu går över till landfåglar, landlevande fåglar.
Ja.
Jag vet att du har pratat om svalorna.
Ja, alltså på det här huset som vi är så förtjusta i, där gjorde jag hjälpbreder till husvalan. Så jag spikade upp en liten breda, för det är ganska dålig lera, det var mycket sand i det, så bonen ramlar gärna ner. Så jag hade 14 bon här. 2 där och sen på den här stora huset där 12 bon. Och 1997 så förlyckades på något sätt som jag inte riktigt har förstått hur det gått till hela svalkolonin på Norröra. Det kom inte tillbaka någon ny svala 1998. Det blev helt tomt här, va? Och jag saknar dem än idag. Och det är inte så lätt för svalen att ta sig ut till den här ön på något vis. Det finns ingen kreatur här längre heller, va? Så att tyvärr, så några år senare så kom ett svalpar och började häcka på översta nocken där. Men skaterna tog dem där. Två svalungarna som kom från Afrika då, eller svalerna. Däremot har vi ju ladusvaler som häckar nere vid bryggorna och i båthusen. Och sen har vi tornseglarna som inte är någon svala utan som är seglare som häckar under tegelpannorna i mångt och mycket här i byn, va. Men vi har inga husvaler kvar. Annars är det här en riktigt trastö. Den passar ju bra, och det är ju då framförallt koltrasten och taltrasten och dubbeltrast och jag har till och med sett ringtrast här. Så det passar ju bra med den här granskogen för trastarna, va? Och sen är det en riktig sångarö, alltså den här enormt fina grönskan vi har utan lövträn gör ju att våra sångare som lövsångare, trädgårdssångare, svarttätta, inte minst ett flertal av våra sångare finns här. Och näktergalen har ju kommit tillbaka efter 10 år. Så jag på Tettis så har satt att det fanns 2. Och jag har nog lyssnat på 10 olika här i byn. Så jag satte mig med min fågelbok en gång och tänkte igenom hur många fåglar har jag sett och hört här. Och jag tror jag kom upp till 150. Där någonstans.
Och det är både med sjöfåglar och land?
Ja, det är med alla fåglar jag har sett där. Men då har jag ju sett sånt som stryker förbi här som pigginsfalk, blåhake. Alltså vi har ju häckande duvhök här, vi har häckande lärkfalk. Nej, kanske inte häckande, men vi har lärkfalk här. Vi har sparvhöken här. Vi har ju, jag har sett kungsörn här som då inte hör hit egentligen, men som var här något år. Så att ormvråken häckar ju uppe vid midsommarstången.
Om man nu vill hjälpa fåglarna, vad ska man göra? Finns det någonting man kan göra för dem på sommaren till exempel?
Ja, på sommaren behöver de ingen hjälp. Nej, det är ingen idé att försöka hjälpa dem. Jo, vi matar våran talgoxe här med ost. Och så matar vi måsen med lite ost. Så han sitter på taket här när vi fikar på morgonen. Men det är okynnes äta. Han behöver ingen mat. Men däremot på vintern kan man hjälpa mankan. För han köper ju kilovis med frön till fåglarna som han hjälper då. Och han berättar att han har ju mycket fågel på sin tomt. Som domherrar och grönfink och så vidare. Va? Så att det är på vintern då behöver hjälp, inte på sommaren.
Men om talgbollen på sommaren, är det...
Den behöver du inte hänga upp.
Nej,
det är mest för flugor och annat. Nej, alltså fåglarna, det är därför de kommer hit, för att det är så enormt mycket mat här. Men sen när den, och det är därför som alla sångare, alla insektsätare måste ju sticka härifrån. Det finns ingen möjlighet för dem, och därför så kan man ju säga då en sån som rödstjärten, den äter ju insekter men kan ställa om till frön. Och det kan bofinken göra. Men en sångare, en näktergal, kan inte ställa om till fröätande, utan den måste flyga iväg.
Men när skulle man börja, om man nu vill sätta talgbollar, vilken tid är det?
Det kan du göra redan på hösten. Men alltså, nu när de jagar mat till sina ungar, då är det ju... Så flugsnappan till exempel, som häckar 2 stycken här, de äter fjärilslarver. Och det är det som är deras basföda, va? Det matar de sina ungar med. Och därför så har det blivit lite snett nu, för att flugsnappan kommer från Afrika och den vet ju inte att vintern kommer 2 veckor tidigare i Sverige. Och då går fjärilslarverna också att bli tidigare. Så när de kommer upp hit så tar det väl 2 veckor innan hanen kommer först, sen kommer honan, och då letar han rätt på några holkar. Och sen gäller det att de är tajmade för de här fjärilslarverna, och kommer de för sent, då svälter ungarna ihjäl. Därför att de har sina specialmat, va? Så att, men det dröjer inte så länge förrän flugsnappar i Afrika lär sig att vi måste åka lite tidigare. För att de har ju levt i miljoner år, de här fåglarna, va? Det är ju, de kommer ju från dinosaurierna, va? Och, så att det är lite konstigt att tänka sig att en koltrast har suttit på Norröra, eller inte på Norröra, ja, men någonstans och sjungit för 1 miljon år sedan.
De har funnits så länge på ett eller annat sätt.
Ja, i allra högsta grad.
Ja, sen man tror att de har funnits i en liknande form också.
I precis likadant. Mm. Så att fåglarna är miljoner år och vi är kanske 70 000 år, va? Nu fanns ju inte Norröra för istiden och allting har ju förändrat allting, va? Men jo, så är det.
Alltså jag är lite förundrad över fåglar. Just att det finns ju väldigt många arter.
Ja.
Och sen är det ju att de inte korsar sig med varandra.
Och det gör de.
Och det gör de.
Ja. Så att det finns ju då, oftast så blir det ju så att de blir inte, de kan inte para sig vidare sen, utan de vad heter det, ungarna blir inte avelsdugliga, va? Men det händer, så att det finns väl någonting speciellt mellan orre och tjäder, och det finns flera olika. Men idag håller man ju på, det finns ungefär 10 000 olika arter som har blivit 12 000 nu. Men det är inte så att det har blivit fler fåglar, utan det är så att man har kommit underfund med att det finns en liten genetisk annorlunda del på. Så vi har en sydlig kungsfågel och en nordlig kungsfågel. Vi har en sydlig lövsångare och vi har en nordlig lövsångare. Och det där skilde sig troligtvis vid istiden. För när de stack iväg då, när isen kom norrifrån, då tog de vägen på den östra sidan ner över Turkiet och ner och hamnade i östra Afrika. Sen när istiden kom längre ner mot söder och ner mot södra Europa, då stack lövsångaren ner, men då tog den västra vägen ner till västra Afrika. Sen var istiden här i 15 000 år och då levde de där två lövsångarna på varsin sida. Sen när isen släppte här, då flög de upp igen och då flög den östra upp till norra delen och den västra till södra delen, och nu finns det alltså en sydlig och en nordlig lövsångare, och det skiljer någon liten på fjädrarna så här, va. Så att det blir en förändring.
Man undrar ju hur de känner igen varandra när de ska para sig med varandra också.
Nu sägs det att de parar sig, de finns ju någonstans vid Dalälven ungefär, va. Så där parar de sig ihop. Mm. Så de kan para sig, men till exempel vissa andra fågelarter, de kan para sig, och ofta blir det inga unga, men blir det unga så kan inte de para sig vidare, va?
Vi har en holk nu med en svartvit flugsnappare par i, och nu, jag vet inte, när kommer ungarna? För det verkar som de håller på att flyga runt, men jag är inte säker.
De är nog färdiga att komma ut nu.
För att vi har också en hackspett som de håller på och kämpar emot hela tiden, som försöker flyga mot dem.
Ja, hackspetten är ju en riktig fågelungsätare. Så att om de är och hackar på holken, så sätt ett sånt här litet plastskydd som finns att köpa, eller en liten plåtbit runt. För de hackar upp hålet så att de kommer åt ungarna, va? Så jag har en hackspett här som är och bråkar med mina flugsnappare och rödstjärt här. Så hackspetten är svår på fågelungar i holkar.
För det har vi en annan holk, tyvärr. Som, jag vet inte om, jag tror att vi hade fåglar där i. Men där har hackspetten helt sonika hackat upp ett nytt hål. Ungefär 4 centimeter under det vanliga hålet. Mm. Så att då är det ingen mening med att sätta någonting runt själva hålet.
Nej, utan, det
så den har alltså tagit de fåglarna, ungarna där inne?
Ja, det har han. Men alltså jag hör ju när han hackar, så jag springer ut och jagar iväg han. Så jag har väl en 15-20 holkar här. Och nu är det en hackspett som är här och bråkar. Och fåglarna är på honom direkt, va. Men det är helt rätt att ibland så kan de ju faktiskt hacka hål. Det gör de ganska fort. Men hackspetten äter små ungar. Och
Är det äggen eller är det när de blir kläckta?
Nej, det är ungarna de vill åt. Mm. Primärt, va. Sen har vi en fågel som finns här på Norröra som är fin, och det är ju staren. Vi har gått om stare här. Och starungarna kommer ut samtidigt. Och sen flockar de sig här. Och det hör kry, 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 säger de. Och sen sticker de till England. Och de föds ungefär samtidigt. Så nu är starungarna har flygit härifrån. Så nu är det vuxna starar vi hör här.
Och sen ungarna, hur hittar de till England?
Ja, kan det kan man undra. Därför att man till exempel göken som finns här på Norröra, den då lägger ägg i någon värdfågel som kan vara till exempel en sädesärla eller en rödstjärt. Och då föder rödstjärten upp den här ungen. Men gökmamman och gökpappan, alltså hannen och honan, de har stuckit till Afrika, västra Afrika redan i juni. Så den här ungen blir uppfödd av värdfamiljen. Och när den blir flygfärdig, då överger ju även värdfåglarna sin unge. Det är bara en unge kvar. Så då flyger den här gökungen omkring alldeles ensam här på ön. Jag har sett en unge här en gång. Och i september så flyger den gökungen exakt samma väg som mamman. Så de har ärvt en GPS i skallen och flyger till västra Afrika precis samma väg som mamman flög ner. Och den, om det är en hona, så har hon ärvt precis samma värdfågel som sin mamma.
Alltså ärvt samma
värdfågel.
Så är det en annan CDS, art.
Ja, så att, det är det sädesärla, så är honfågeln alltid sädesärla. Men hannen är inte med i det där spelet, utan för honom spelar det ingen roll. Det är han som sitter och hoar och talar om här är jag, kom hit så ska jag betäcka er, så får ni. Sen ska de leta rätt på då rätt fågel. Och de lägger mellan 10 och 15 ägg, så de ska alltså hitta 10-15 sädesärlesborn eller rödstjärtsborn eller piplärka eller vad det nu är för någonting, va?
Ja, de lägger bara ett ägg
ett ägg varje bo.
Och så flyger de vidare?
Ja, det tar mellan 8 och 10 sekunder. De äter upp ett ägg och så lägger de ett ägg och så sticker de direkt.
Ja, de äter upp en av de andra?
Ja, de tar ett ägg och äter upp.
Vilka...
Ja, det finns ungefär 100 olika göksorter i världen, eller gökarter i världen, och varav 80 av dem är parasiter, eller mens de andra lägger egna ägg.
Det är där, väldigt märkligt beteende.
Ja, mycket. Den är inte speciellt framgångsrik heller.
Alltså,
Nej, det är göken går tillbaka. Men det är rätt intressant, alltså att det som jag tycker är intressant är att en gökunge som inte har någon förälder, för föräldrarna vet ju inte om det har blivit någon gökunge överhuvudtaget, för de sticker ju därifrån bara. Och så gökungen har ärvt hela den här rutten ner till västra Afrika i huvudet. Och dessutom så vet de med en gång att när jag kommer upp till Sverige så är det en ängspiplärka som jag måste leta rätt på. De vet precis vilken värdfågel de ska leta rätt på. Så naturen är ju spännande.
Ja, det är mycket vi inte vet där.
Ja, det är mycket. Men det forskas mycket också. Så att det är det jag läser om. Det är det jag tycker är spännande. Fåglars beteende.
Men kommer man lära sig, vad kan vi lära oss av fåglar? Jag menar, det här med GPS verkar vara en sak, men är det andra saker som läkemedel eller andra saker som...
Ja, alltså fåglarna har ju en fördel som gör att de har överlevt, och det är att de kan flytta på sig. Så att naturkatastrofer och allting, alltså de bara, och likadant så vet ju fåglarna, de har ju ett anlag som vi saknar. De har flera anlag som vi saknar. Ett är ju till exempel att de kan förutsäga oväder, så att när de är på väg flytt neråt, en liten 10-15 grams fågel som hamnar i storm, de sticker då västerut eller österut för att åka runt storm. Och det här har de någon slags förmåga som vi, alltså de har en bra väderleksuppfattning. Sen har talgoxen till exempel, kan avgöra när den kommer hit mattillgången. Så att om den bedömer att det är dålig mattillgång, då lägger den bara 4 ägg istället för 7. Och då har man konstaterat att om man lägger ner några ägg till, så mår de ungarna mycket sämre än när man jämför med den som hade bara 4 ägg. Så att talgoxen kan avgöra hur mattillgången kommer att bli.
Hur lång tid tar det från det den lägger äggen till de är kläckta?
14 dagar, 3 veckor så är de ute och flyger. Och det är därför kan de lägga flera kullar. Va? Om du tar till exempel sparvugglan, så kan hon avgöra om hon vill ha 40% hannar eller 40% och 60 honor, eller om det värsta. Så är det gott om mat, då ligger hon många hannar. Är det ont om mat, lägger hon många honor. Och vi människor kan ju inte reglera det här om vi vill ha en pojke eller flicka. Men det kan fåglarna. Så att det är mycket som vi inte vet hur de bär sig åt, alltså.
Och du sa också någonting om det här med vilka som flyttar och inte, och att i vissa arter så flyttar hälften.
Ja, kungsfågeln är en sån.
Hur bestäms det? Liksom?
Det vet man nog inte riktigt.
Singlemansland?
Nej, alltså kungsfågeln är ju Sveriges minsta fågel, väger 5 gram. Och hjärtsmyggen är Sveriges näst minsta fågel, väger 6 gram. Och då är det så att ungefär hälften av kungsfåglarna, som är en ganska vanlig fågel, det finns mycket kungsfåglar här, de flyttar. Och du kan ju tänka dig alltså det går 4 kungsfåglar på ett 20 grams brev. Så att de tål ju inte mycket, va. Och en hård vinter så dör alla stannande kungsfåglar. Men en bra vinter så överlever ju de. Då har de en fördel. För då har de valt ut sitt lilla revir. Så när de kungsfåglar som kommer hemflyttande, då ska ju de slåss mot de som redan har varit här, va. Så att en del kungsfåglar kommer inte tillbaka för att de stryker med, va. Och så att det mest oturliga är ju om det blir en hård vinter och en hård flytt fram och tillbaka, va. Men kungsfågeln överlever, och det är en liten, den ska ju äta nästan sin egen vikt varje dag.
Vad äter den då?
Ja, den äter ju spindlar och allt möjligt sånt. Alltså den får ju inte kungsfågeln till fröbordet, va. Så att om du går ifrån mjölkvallen eller åker från mjölkvallen mot Sandviken, där är det nästan alltid kungsfågel som sissar, säger de. Så att vi har ju nötkråka på Norröra. Det är en ganska ovanlig fågel som är som en stor stare, va. Så att det är en fin fågelö det här. Mycket fin fågelö.
Ja, för det finns ju ganska mycket skog kvar faktiskt.
Ja, visst gör det. Det gör det. Och man går upp, alltså går förbi mjölkvallen och sen tar Röda stigen och går in efter Röda stigen och ger sig in där. Så vi har ju våra hackspettar, både gröngöling och gråspett har jag sett, och spillkråka. Nej, det är gott om fågel här.
Men hur kan man hjälpa dem med trädgården? Jag ser att ni har högt gräs runt omkring själva den klippta gräsmattan. Det skulle man kunna tänka sig en bra sak då?
Ja, alltså, man ska ju klippa så lite som möjligt, om man ska vara ärlig. Därför att det är ju insekterna trivs ju inte här, utan de trivs ju i långt gräs. Så att man ska försöka behålla så mycket av det man kan. Nu finns det ju många ängar här ändå. Men idag kan ju en bonde få ersättning genom att han gör en liten ruta där han håller ner lite gräs så att lärkan kan häcka där. Men runt omkring så hittar ju lärkan sin mat, va. Men så att det finns olika sätt. Och
jag såg ju våra grannar hade just klippt gräset, och då var det ju fullt med koltraster där efter. Ja. Men det är väl mask som kommer upp?
Ja, det är mask som kommer upp, va. Jag brukar ju ha strandskator. Jag hade 14 måsar här som gick och plockade mask häromdagen. Och sen strandskatan som tyvärr har gått tillbaka är ju så trevlig när den går här och plockar mask. Och överhuvudtaget så är man lite uppmärksam. Vi har ju sådana lite udda fåglar som, alltså lärkfalken är ju inte så många som har sett förut. Du kan kärrhöken som brukar vara nere på öjan. Vi brukar ha skräntärna som kommer till öjan. Vi har uggla här på ön, både kattuggla och sparvuggla.
Just det, Ove hade ju någon uggla i någon holk.
Ja.
Vad var det för någon?
Kattuggla. Och Jonne har byggt, brorsan har byggt och har häckande kattuggla hos sig. Och jag har tänkt sätta en kattuggleholk där i stora trädet där. De ska ju ha bra inflygnings. Så att sen tror jag Hasse berättade att en gång i tiden när han var liten, då kanske det fanns orr och tjäder här också. Men det finns inte kvar.
Ja, det behövs kanske ett kulturlandskap.
Ja, det är kulturlandskap gärna då. Eller storskogar som är större än det här. Jag kan inte det riktigt.
Men till exempel våra då svartvita flugsnappare. Sticker de iväg från boet och träffar aldrig föräldrarna sen, eller hur funkar det? För nu verkar de ju hänga ihop på något sätt, tycker jag.
Ja, det gör de. Så att det skiljer sig mellan en del olika fågelarter. Så att till exempel många fågelarter, om du tar svalerna eller flugsnapparna, de flyger i flock tillbaka till Afrika. Det är deras sätt att lära sig var de ska ta vägen. Men så göken ärver det i en nedärvd, helt otrolig GPS i huvudet. Va? Och det här är ju ett exempel på att, om du kommer ihåg att man har gjort filmer om snögåsen. Därför den flyger och den är väldigt vit rödlistad. Där har man försökt att lägga, därför de skjuter den där nere vid, när den går över sundet där nere. Då har man försökt att lägga ägg i andras gås så de ska lära sig att flyga en annan väg, och det har man lyckats med. Så att man har fått snögås att flyga andra vägar alltså.
Genom att
lägga den i andra gäss som då flyger en annan väg, och då blir de uppfostrade till att flyga den vägen. Så att de flesta tranorna till exempel, de flyger till Spanien. Där då flyger ungen med sina föräldrar för att lära sig och var det är någonstans. Och strandskatan har ju ett beteende som är ganska fascinerande, så att, som vi har här, svart och vita med röda näbben. Där är det så att strandskatsparet har en unge som de favoriserar. Så den ungen får följa med ner till södra Europa och Afrika. Och sen får de flyga med hit igen, medan de andra ungarna fick klara sig själva. Och på det sättet så tänker de att de har åtminstone klarat en. Och det här är då ett sätt att visa vägen. Va? Så en del fåglar ärver rutten. Andra visas genom sina föräldrar rutten. Och därför så när du är nere vid Ottenby eller de här fågelstationerna, Falsterbo och så vidare, då kommer ju enorma flockar med fåglar som flyger ihop. Va? Och det var därför våran svalflock dog. De flög ihop. Och det har hänt någonting med... De har hamnat i något oväder av något slag, troligen. Ja, jag brukar ju skoja om svart och vita flugsnappar, som det kan vara kul för alla att veta. Att svart och vita flugsnappare, där är ungefär 30% av ungarna en annan pappa än han som tror att han är pappa. Och det är så att den svart och vita flugsnappan är här och sjunger på en holk. Och så får han en hona. Och så lägger de tillsammans 5, 6, 7 ägg. Och då lägger hon sig på äggen. Då sticker han iväg till en annan holk och sätter sig och sjunger, och så får han en ny hona. Och det kallar man för betahona då, va? Och hon är inte ont anande, men då tänker hon så här att han var väl inte så jävla bra hanne han, så då åker hon ut och vänstrar med en snygg hanne som har väldigt fint bröst. Alltså det är ornamentet som avgör hur pass bra en hanne är. Så då parar hon sig med honom utan den där hannen som sitter och sjunger på en annan holk har en aning om det, va. Så att i stort sett kan man säga att 30% av ungarna i en svart och vit flugsnappar holk, där är det andra hannar som står för 30%, en han som tror att han har alla ungar där. Och det här återupprepar sig år efter år. Och det är flera fåglar som gör så här, som lägger ägg i andras bon. Så knipan lägger ofta ägg i andras bon. Så att ibland har de hittat knipbon med 30 ägg i. Och det är kniphornan som ligger där. Hon kanske har lagt 9 eller 10. De andra 20 är någon annan som har lagt.
Och det blir full fart när de kläcks då?
Ja, det blir, ja, de kan inte kläcka så många för att de blir ju kalla på utkanterna. Va? Så det finns, jag brukar hålla föredrag om det här, om just det här med fåglarnas kärleksliv och lite sånt här. Va? Så att det är väldigt spännande.
Det är väldigt spännande.
Ja.
Sen i en holk, jag tycker att det finns ju liksom ingen stege upp ur holken.
Nej.
Om jag undrar, hur fasken kommer de upp ur holken?
Ja, om du tar till exempel lilla knipan. Så om du hittar en liten knipunge ska du få se att den har en liten tagg på benet. Som gör att den kan klättra med den där. Så att de kan ju vara 2-3 meter ner i ett hål i skogen. Inte så mycket i knipholken, för den är ofta så här. Men vi har fått skrak och knipa i vårt hus här. Och jag trodde inte att de skulle klara att komma upp. Så jag tog ett snöre och lite jordgubbsnät och hissade ner. Och då fastnade ju ungen i det, så hissade jag upp alla ungar på det viset. Men då fick jag lära mig att du behöver inte det, för att de har fått en liten tagg när de föds som sitter i bena så att de kan klättra upp. Som är alltså en klättertagg. för de fåglar som behöver ta sig ur på det viset, va. Och det är ju fascinerande, visst är det, att de har fått den egenskapen eftersom de häckar. Och en knipa som lägger bovet i ett hål som kan vara 4 meter ner i träd, va, hon måste ju se till att ungarna kommer ut. Och då har de den lilla...
Oj, de kan inte lägga i ett som ett ihåligt träd liksom.
Ja, det är ju det mesta. Du vet. Det är därför som hålbyggare som är... Det är ju storskraken och det är knipan. De behöver hål. Och finns det inte holkar så försöker de leta rätt på hål i skogen. Och finns inte det, då lägger de ägg i en annans bo. Det är därför de gör det.
Så det är bra med att spara lite gamla träd också?
Ja, visst kan man göra det. Det är ju jätteviktigt. Och det ska ju oftast vara lövträd då eftersom... Men sätter man upp en holk, du som bor vid stranden, så får du knipa eller skrak, det kan jag lova. Med ett så här stort hål ungefär. Jag har en holk här nere. Där fick jag kaja.
Ska man vända holkarna mot något speciellt håll?
Ja, kör mot sjön. Ja. Men se till att inte solen står på rätt på bara.
Och småfågelholkar kanske ska också vara mot norr då?
Ja, eller åtminstone så att det är lite, så att det inte blir för varmt. Va? Ja.
Jo.
Så att, men de häckar. Hittar de holkar så häckar de. Jag vill ha stare men jag får inga. Men grannarna får.
Men stare, det är de man ser i England som flyger, och i Frankrike så här enorma koronier.
Ja,
tusentals.
Ja, på norra Jylland också, uppe i Danmark där. Miljoner. Och sen gör de ju, de flyger i formationer så här. Så folk åker ju faktiskt dit för att titta på det.
Men det har vi inte i Sverige trots
att nej, men de flyttar ju.
Men varför? Ja, de hinner flytta innan
de flyttar innan. Ja. Så det, och nu till och med har man ju kommit underfund med att de flyttar ifrån norra, södra Europa till England. Så att nu börjar flyttfågelsträck gå åt andra hållet också.
Är det för varmt?
Ja, nej, det är troligt i den här klimatförändringen. Mm. Det är ganska senaste rönen då att fåglar flyttar från södra Europa till England.
Istället för vatten och sådär, tillgången till...
Ja, det är alltså hur fåglarna tänker, det är inte lätt att veta.
Nej, det kanske man ska göra också, ha ett litet fågelbad i trädgården.
Det har jag. Där har vi 3 äpplen, där har jag.
Och där kommer de att...
Ja, det gillar de. Det gillar de.
Är det något man ska tänka på med det där fågelbadet?
Nej, bara att det inte är för djupt.
Ja.
Alltså,
och hur djupt är inte för djupt?
Där ungefär.
3-4
centimeter. Va. Det är så att de bottnar när de står där. Men de drunknar inte. Utan, men det funkar bra.
Mm. Men vad bra. Ja. Det känns jättebra. Vad kul att prata med dig. Vad härligt.
Ja, tack. Jag tycker det var jätteroligt att prata med dig och berätta lite om fåglarna här på Norröra.
Ja, men det är en spännande ö på många sätt, och många av de här fåglarna, jag som inte är så van att titta på fåglar, jag ser ju inte så många fåglar. Eller? Och du plockar säkert upp på både läten och på mycket annat också.
Ja, jag har fått skäll idag vid kaffet att jag tittar för mycket på fåglar när jag kör bil.
Ja, det kan man ju se över, ibland rovfåglar över när man åker Norrtäljevägen. Och
det är ormbråk.
Ja, okej. Okay.
Ja, sitter på stolpen. De tar ju trafikdödade nu bra gubben, trafikdödade fåglar och insekter, gräshopper och vad heter det, trollsländer och annat, vet du.
Ja, även små saker tar de.
Ja, då, det gör de.
De tar vad de får.
Så att om du ser lärkfalken så i Öjan, den kommer på hösten när vad heter de, trollsländerna leker.
Det är otroligt mycket trollsländer.
Ja, och då är lärkfalken där och fångar, den flyger över Öjan då. Det är riktigt spännande att se. Fantastiskt duktig är den.
Ja, hösten är ju fantastisk på den. Alltså det är så otroligt mycket trollsländer.
Ja. Och du vet, sen kommer det där med dagsländer och så vidare. De har inte så lång tid på sig, de måste ju fixa det där fort, va. Men då är det lärkfalken som är farten. Det är den långsmalade falken.
Tack så jättemycket.
Ja, det är jag som tackar. Det var jättetrevligt.
det är så roligt att få veta mer om de olika, alltid så närvarande fåglarna på norra. Vill du höra mer om sjöfåglarna runt om öarna så kan du lyssna på avsnitt 20, även det med Georg Högsander. Kom i kontakt med mig på Facebook. Sök då på Norra Saltkråkan-podden. Ta gärna en halv minut och lämna ett omdöme i din poddspelare. Det gör att den blir lättare att hitta för andra. Och glöm inte att prenumerera på podden där du lyssnar. Vi hörs om 2 veckor. Tack för att du lyssnat.
Summertime in my mind, you and me by the sea, running round, look how to find each other's will. Well, I'm a boy, you're a girl, I'm a man, bringing a can filled with milk, you're like silk, when I whisper, please be near. Oh, be near. Time in my mind, sun and snow makes me blind. You look up, I look down, thinking of summertime. And we were there without no fear, drinking beer, you drop a tear on the ground, a great sound when you whisper, please be near. We can love and hate our lives, it's not the end. We can chase each other around, my friend. You're a part of me, sweet life. Sometimes it hurts like a knife inside of me. Maybe inside of you too. For sure inside of me I feel free. Lonely time in my mind, children playing on the ground. They grew up, they grew strong, they are rebels all along. Something new or forgotten shoe on the street, feel the heat from crying eyes, wounded ears, looking for someone to be near. Oh, be near.